Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Det finns de som målar upp maten på väggarna som man sen får slicka av väggen.
It explodes in the mouth. Wow!
Per Bergqvist, grundare till Svenska gastronomipriset. Hej Pelle, det är Jenny och Erik här. Tjena, tjena. Vad är det här? Vem är jag?
Ja, det hoppas jag tar reda på någon dag.
Nej, men så här. När jag bråkar på riktigt, ja, då har jag ofta skäl för det. Ja. Och då vill man inte vara i närheten.
Nej. Jag måste säga att jag känner igen mig lite där. Ja. Alltså.
Mm. Jag känner att jag är väldigt bekväm med den personligheten.
Jag har slängt tallrikar.
Oj, är det inom hemmets väggar eller på krogen?
Ja, både och. Stackars min första fru, jag slängde 12 stora tallrikar i marken. Jag tog en hel hög och drämde i golvet.
Du var bara inte en tallrik så arg, du var 12 tallrikar så arg.
12 tallrikar var det, herregud. Och såna här kantiner, rostfria kantiner har jag skickat i över golvet mot någon kock någon gång.
Men du siktar bara på väggar, hoppas jag.
Ja, jag siktar på hans fötter. Faktiskt.
Träffar du?
Ja.
Aj då. Vad handlar bråket om?
Överstekt kött.
Nej.
Jo.
På riktigt?
Ja. Men du vet när man står och man slår i luckan som det heter. Mm. Och så står man där och så har du ett antal bångar, sådana här kvitton framför dig. Och ibland kan det bli rätt många. Liksom. Det kan vara någon meter med bångar. Och då får liksom ingenting gå fel.
Nej, för ytterst är det ju ditt huvud som rullar.
Ja,
du har satt,
ja.
Framförallt om du har satt ditt namn på restaurangen.
Såklart. Och får du då en överstekt köttbit, då kan du inte skicka ut den. Då måste du börja om från början igen. Hur gick det med flytten?
Nej, men vi får se. Nu har jag haft en visning. Nu har jag en till. Jag har burit saker så att jag går runt i träningskläder hela tiden. Det är lika bra. Liksom.
Ja.
För att det är konstant svettpärlor här hos Alvesjö just nu.
Men, vänta nu. Det är glans. Det är inte svettpärlor.
Jag har ingenting emot att svettas. Mm. Nej, där är jag inte så tjejig. Jag gillar att svettas. Men, nej, men vi får se. Just nu så är det väldigt mycket städa och putsa och feja. Du vet, allting ska ju liksom glänsa. Och så är det så märklig känsla. Ena dagen är det mitt hem, andra dagen så öppnar jag upp det för vem som helst egentligen,
ja.
att ta över och köpa.
Speciellt. Eller?
Mycket speciell känsla. Ja. Hur mår du?
Toppen. Jättebra. Jag har lite träningsverk.
Ja, vad har du gjort då?
Trodde jag hade varit på gym.
Nej, men jag tänker att du kanske har burit upp vinlådor.
Nej, har jag inte gjort. Jag har signerat böcker.
Ah, så du har träningsverk i armen?
Japp, högra armen är slut efter att ha signerat 2 pallar med böcker.
Oj!
Mm. Vet du, jag var på Sergels torg i lördags. För det skrev en kille till mig och han frågade, kan inte jag få din autograf? Och jag tyckte det var så gulligt här så jag gjorde det. Och så kom jag till Sergels torg, solen skiner. Det är varmt och härligt och så vid ett bord där mitt på Sergels torg så sitter en kille i rullstol och så har han 2 assistenter med sig. Och han har tryckt ut då på färgskrivaren en bild och sen har han, för att han har som sysselsättning då, han håller på och viker böcker. Alltså han tar en hel bok och så viker han de här konstnärligt, som origami nästan.
Wow.
Så jag fick en sån bok. Och jag hade med mig en bok till honom och han blev jätteglad.
Och signerad förstås.
No.
Ja, fint. Det är någonting med att göra andra människor glada.
Ja.
Det ska handla om stjärnor idag, både personer och krogar. För det har varit en intensiv matvecka, Erik. Den här veckan så har det både varit årets kockvecka,
ja,
och Guide Michelin har delat ut sina nordiska stjärnor.
Det som för många krögar och restauranger är en höjdpunkt i livet, får man säga.
Ja, för det betyder ju enormt mycket för restaurangerna att bli tilldelade en stjärna, ja, i Michelin. Och framförallt efter ett sånt här år.
Verkligen. Och jag tycker man märkte det. De har varit försiktiga. Ingen förlorade några stjärnor. Jag kan ju tycka att det finns flera krogar som är värda stjärnor. Men många av dem har haft tufft, alltså många har haft stängt längre tid av året, så att de har ju inte kunnat bli bedömda.
Men jag tror just det här som du sa, att ingen har tappat, som till exempel restaurang Francén som har ju kämpat precis som många andra restauranger på den nivån. Det har ju varit jättesvårt. Hur skulle de förhålla sig till sin egen restaurang när de internationella gästerna helt plötsligt bara försvann över en natt?
Ja, visst. Visst, och där tycker jag det var schysst av Michelin, tycker jag, att alla fick behålla sina stjärnor. Och så tillkommer då 9 enstjärniga, 1 2-stjärniga och 2 3-stjärniga.
Och roligt för Hotell Borgholm till exempel, de hade ju en stjärna när Karin Fransson ledde restaurangen.
Ja. Ja.
Och sen så sålde de nya ägare 2018 och nu fick de en stjärna igen.
Ja, verkligen. Jag tyckte det var super. Och sen får jag säga, jag blev så glad när Äng i 2 Åker får en stjärna. Det var lysande bra, tycker jag.
Ja, det är en vingård där, va? Eller?
Precis.
Och också ett mycket, mycket hållbart arbete jobbar de med där.
Ja, de går ju runt på ängarna runt omkring och plockar det som de sen serverar.
Ja, dit måste vi åka någon gång kanske.
Absolut,
på.
Absolut.
Men Erik, ja, ska vi prata om elefanten i rummet?
Ja, vi gör det, va?
Vad hände
med
Aira?
Aira får en stjärna. Jag tror nog att Tommy hade velat ha åtminstone en till. Men återigen, det har varit pandemiår. De har precis öppnat. Det här är ett steg på vägen som kommer att gå mycket, mycket längre. Så jag, kan man vara besviken över en stjärna?
Nej, och jag förstår precis hur du tänker. Och det är ju jättefantastiskt att få en stjärna efter så kort tid. Men det känns som att Tommy i alla fall, Myllymäki, hade siktat på fler. Och om man tittar på hur de bedriver både arbetet, hur restaurangen är uppbyggd, var den är placerad, hur de jobbar i teamet, så känns det ju som att nivån vill och siktar till att ligga högre än att vara en enstjärnig restaurang.
Ja.
Håller du med om det?
Ja, absolut. Nej, men det har ju aldrig varit någon hemlighet att de siktar på 3 stjärnor. Det har ju aldrig varit någon hemlighet.
Och då är det nästan inte bättre då. Jag menar, det måste ju även kroginspektörerna känna av. Då tänker jag, är det inte bättre att vänta då tills de har kommit upp till den nivån, vilket inte kan ligga långt fram i tiden, om vi tänker att pandemin är på väg att gå över?
Ja, fast jag vet inte om de tänker så lite riktigt. Jag tror att de ser det här som, det här är en klapp på axeln, helt enkelt.
Men då tycker jag ändå att strunta i den där klapp på axeln. Ge dem 3 stjärnor på en gång, och är de inte redo nu så vänta till nästa år. Den där, att växa organiskt när man siktar på toppen. Jag vet inte om jag tycker att det är varken rätt taktik eller om de tycker det är bra. Om de är nöjda med det. Jag tycker Aira skulle få 3 stjärnor. Nu säger jag det.
Jag har faktiskt inte varit på Aira, så jag kan inte uttala mig.
Och man ska ju inte jämföra trestjärniga mot andra trestjärniga egentligen, utan du ska titta på just den specifika restaurangen och om de uppfyller de kriterier som Michelin ställer.
Och det vet ju ingen vad det är egentligen som de tittar på när de bedömer det här. Vi har ju en trestjärnig i Stockholm, restaurang Franzén, som jag för övrigt anser vara en av världens absolut bästa restauranger.
Och du är inte ensam där?
Nej,
de är ju internationellt väldigt erkända. Jajamän. Jättekul för Björn.
Mm. Och han har ytterligare en trestjärnig Michelin-krogen i Singapore.
I Singapore? Vilket storslam för Björn.
Verkligen, fantastiskt.
Vet du vad vi gör? Ska vi ringa ett riktigt proffs?
Ja, men det kan vi göra.
Ett stjärnproffs.
Vem tänkte du på?
Jag tänker på Per Bergqvist som är grundare till Svenska Gastronomipriset och vd på Bergqvist Publishing som har också, vet du vad han gav till sig själv i 40-årspresent?
Ja.
Det här är över 10 år sedan. Ja, det vet du, för jag har ju skvallrat.
Ja, precis. Han skulle äta 100 stjärnor, var det på ett år?
100 stjärnor på ett år och fixade det också. Vilken present till sig själv.
Ska vi se om han är hemma?
Ja, men jag är helt övertygad om att han...
Det är Pelle.
Hej Pelle, det är Jenny och Erik här.
Tjena, tjena.
Hej, hur mår du? Har du hämtat dig efter Michelin-regnet igår?
Ja, hämtat och hämtat. Jag tycker det var... Vad ska man säga? Det var intressant och det var skönt att det händer lite i branschen på den nivån, känner jag.
Men du Pelle, jag och Erik sitter och pratar här och vi pratar om elefanten i rummet, och det är ju förstås Aira, Tommy Myllymäkis restaurang på Djurgården. Jag tycker att de skulle fått 3 eller ingen alls, och Erik tycker att en stjärna är alltid en stjärna och det är bättre då att vänta in tills läget är rätt. Hur tror du att de resonerar i år?
Nej, men jag lägger mig precis mitt emellan er två. Jag tycker att Aira, enligt min mening, tycker jag de är på en stabil 2-stjärnenivå. Och det är väl 2 saker som branschen pratar om just nu. Det är att Norma äntligen fick sin 3:e stjärna och att Aira hamnade på en fel nivå. Så att, och det, man kan alltid... Man kan inte tycka så mycket om när stjärnor delas ut i restauranger, för att det är alltid något positivt och det finns alltid skäl till att de får en belöning. Men man kan däremot prata om när de hamnar på fel nivå. För då kan man helt plötsligt börja jämföra andra restauranger på samma nivå, och då kan man tycka att det blir fel.
Men hur tror du att Guide Michelin tänkte här då? Om du ska försöka analysera.
Överhuvudtaget inte tänkte någonting, utan de gör ju sitt bästa för att ge en relevant bedömning. Och de tycker ju inte att Aira är värd mer än en. Man kan säga vad man vill om Guide Michelin, men de har ju inte så mycket baktankar, utan de lägger sig på den nivån de tycker är rätt. Och här tycker de då att Eng och Borgholm då Aira ligger på samma nivå. De måste ju tycka det. Och det får man ju då respektera att de gör.
Men så du tycker att de borde fått 2? Det hade varit en korrekt nivå just nu, anser du?
Utan tvekan. Det är väl, jag tycker väl att de gör sig skyldiga till en av senaste tidens största missbedömningar här. Men sen kan jag också hålla med om det var Erik som sa att en stjärna är alltid en stjärna. Absolut. Jag kommer ihåg för några år sedan när Geranium också hamna i Köpenhamn på så här antiklimax, när de förväntar sig ett visst antal stjärnor och fick något annat. Och de landade ju ändå på högsta nivån efter några år. Så att det är inte så att det är kört eller att det är fel eller att det är liksom så här jätteupprörande, men helt fel nivå tycker jag just nu.
Ja. Men vad tror du att det kommer innebära nu framåt för Tommy och hans team?
Ja, jag hoppas att de bara kämpar vidare, för att de är galet duktiga och de står ju för en gastronomi som både jag tycker om personligen, men också som Guide Michelin brukar belöna och brukar uppmuntra. Så att det här är bara, det är bara att hålla ut ett år till, så kommer nummer 2. Så det är bara en fråga om tid.
Tror du till och med att de kanske kan kompenseras med att gå från 1 till 3?
Nej, det kommer inte att hända. Det hoppet är ganska ovanligt.
Då har man liksom erkänt att man bedömde fel från start.
Ja, det kommer inte hända, utan de kommer gå den långa och korrekta vägen. Det är ingångshöjden som är fel, men de kommer gå till 2 och sen eventuellt till 3 om några år när Gidden tycker att de är mogna. Jag menar, René fick ju vänta 14 år, men det kan man ju inte... Vissa restauranger har så att blidka Give Michelin en andra, och jag trodde att Tommy hade ett koncept och en stil som verkligen skulle falla Guide Michelin i smaken. Det var därför jag tror många är förvånade.
Så vi har en liten Michelin-skandal här. Det var ju lite uppiggande, men ganska både förvånande och ja, men lite ledsamt om du har rätt. Jag tror ju att du har det. Erik är lite mer förstående för kroginspektörerna där, men vi kan inte göra något, och vi får glädjas åt den stjärna som det ändå blev. Men du, Pelle, du är ju ett riktigt stjärnproffs. Vad tycker du skiljer mest? Är det mellan 1 och 2 stjärnor eller 2 till 3 stjärnor?
Ja, men helt klart mellan 2 och 3. Alltså, att ta det sista steget. Nu har vi en stabil situation i Norden där vi har de 4 bästa restaurangerna som i mångas ögon är otvivelaktigt de 4 restauranger som spelar i en egen liga. Alltså, både Maemo och Franzén och Norma och Geranium är unika upplevelser. Och jag tycker Guide Michelin ska vara väldigt glad att de har Nordic i sin portfölj. För att när det gäller 3-stjärniga restauranger så är de 4 som jag precis nämnde, de tillhör de bästa i världen.
Ja, vad härligt. Pelle, ja. Tusen tack för att vi fick prata med dig.
Ja, tack.
Ha det så bra. Hej då.
Hej.
Pelle Bergqvist.
Ja.
Han kan en del om det där.
Han är vass.
Okej, så vi fick lite rätt båda 2 där, Erik. Men att det var felbedömt av Guide Michelin, det höll han ju verkligen med om. Och sen så la han sig någonstans på mitten mellan dig och mig.
"45 minuter av er" är sponsrat av Kaffe Lavazza. Jag tänkte vi skulle prata lite om olika sätt att brygga kaffe idag. Det första man behöver är naturligtvis ett bra kaffe. Kaffe Lavazza har en kaffesort som heter Qualita Rossa. I Italien så brygger man ju inte kaffe, utan man framställer den framförallt genom en mocka-bryggare, alltså en sån bryggare som man ställer direkt på spisen och skruvar ihop 2 delar. Eller naturligtvis med en espresso-bryggare. Men Qualita Rossa är bra på det sättet att den funkar även i våra underbara svenska kaffebryggare. Har du en pressobryggare eller en pressokanna så funkar även det väldigt bra. Rekommendationen är då att du maler kaffet lite grövre. Qualita Rossa finns som både hela bönor och som färdigmalet kaffe. En god kopp kaffe är ju inte det sämsta, det får man säga. Och Lavazza anses ju som ett verkligt premiumkaffe. Så det tycker vi att du ska testa. Tack, Café Lavazza.
Jag kan berätta en grej som nu känns det okej att berätta det offentligt, i och med att restaurang Oaxen i begynnelsen låg ju på ön Oaxen utanför Mörkö söder om Stockholm.
Mm.
Och där var en av mina första fine dining-upplevelser. Men inte bara till det bra sättet. Maten var fantastisk, det var inte det. Men en av rätterna var rök i flaska. Och jag minns när den här flaskan kom ut och man skulle vända upp och ner på den. Och så skulle man alltså liksom jaga röken med handen och föra den mot näsan.
Mm.
Eller munnen, om man nu vill ha den öppen. Mm. Mm. Och jag minns där att det här är... Det är roligt. Det är så konstigt.
Ja.
Och så sitter man runt sig, och vad kan det ha varit, så här 20 platser kanske där ute på Oaxen. Och alla sitter och liksom viftar med händerna och försöker liksom och nicka lite tyst då, för man fick ju absolut inte prata heller.
Nej.
Och vi var där med ganska goda vänner, och bara det tycker jag är tråkigt, för bra mat för mig, det är ju hjärtligt och det ska vara härligt, och man måste få dela med sig om vad man känner och hur det smakar.
Ja.
Men den här röken i flaskan, Nej, den var inte bra.
Det, alltså, ibland så går det väl lite långt. Det finns ju de här ätbara ballongerna fyllda med rök. Det finns en restaurang som serverar maten vilande på en kudde med rök som sakta pyser ut medan man äter.
Nej, men snark, förlåt, men det går inte hem hos mig i alla fall.
Nej. Det finns de som målar upp maten på väggarna som man sen får slicka av väggen.
Nej, men nej! Sluta! Jag vill inte slicka på väggarna när jag kör fine dining.
Aj, aj, aj. Det är trevligt. Sen kan du dra det ännu längre och då har du i öronen så lyssnar du på någon som äter ett äpple samtidigt som du äter någonting, nej, men, som är mjukt.
Nej, 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 nu är vi på maten på väggarna igen. Jag vill inte höra äppelsmask i lurarna, nej, när jag själv ska äta någonting.
Det blir en riktig mindfuck, kan jag säga, det här. Nej, jag förstår tanken, men det är mer experiment än en middag.
Fast det är ju också ett högt spel, tycker jag. För att de här platserna kostar ju, jag menar, lunch på en trestjärnig restaurang kostar lätt från 5 000 och uppåt om du ska dricka vin till.
Ja.
Och det är ju lite så här, då förväntar man ju sig som gäst ganska mycket.
Mm.
Och jag menar bara att efterfrågan måste ju någonstans också styra hur man jobbar med matupplevelsen.
Ja, skulle jag säga. Därför att vill du lägga ner så pass mycket pengar på ett restaurangbesök, då tycker jag, då kan man ju göra lite research innan också och se, vad är det här för typ av krog? Och känner man sig själv och man känner att, nej, men jag går nog mer för den traditionella matlagningen, kan man välja krog utifrån det. Men vill man bli överraskad eller berörd, ska jag säga, det är väl berörd man vill bli när man går ut på något sätt. Alltså, det är ju därför jag ser mat som kultur, därför att den kan beröra lika väl som en operaföreställning eller ett konstverk eller en bok eller en film. Du kan ju bli spyfärdig när du ser Sodoms 120 dagar, men du blir berörd, och av någon anledning så finns det här ju med i historien. Och jag tycker lite grann att det är samma sak med mat. Eller lite grann. Jag tycker väldigt mycket att det är samma sak med mat.
Men varför måste det vara en motsägelse? Det är det jag inte fattar. För jag har blivit berörd och hänförd och nästan gråtfärdig på riktigt bra restauranger över hela världen.
Mm.
Och då pratar vi inte om rökfylld kudde eller rök i flaska som jag skulle jaga med i högra handen.
Nej.
Och det går ju, så det går ju utmärkt.
Men du kommer ihåg den?
Ja, nu sitter jag här och berättar den, uh-huh, om den för dig,
uh-huh,
men jag tyckte inte om det där och då. Men,
vad åt du med den middagen?
Vi åt fisk, minns jag. Men uh-huh, sen om det var hälleflundra eller om det var torskrygg, det vågar jag inte svara på.
Nej.
Jag har bara pratat om rök.
Ja, precis, du ser.
Du har en poäng. Uh-huh. Jo, men det hade varit betydligt bättre om jag satt här och sa att jag minns den för att det var en fantastisk matupplevelse. Allt smakar så gott.
Inte nödvändigtvis.
Men då är vi inne på marknadsföring.
Ja, ah, då är vi inne på upplevelser.
Fast jag vill inte ha rök i flaska.
Nej, men du tyckte resten var rätt bra ändå, va?
Ja, jo, absolut. Det förstörde lite. Jag började garva, jag tyckte det var fånigt bara. Ah, det var fånigt.
Jag förstår dig.
Ja.
Jag förstår dig, absolut. Men att jaga upplevelser är inte alltid av ondo, som jag ser det.
Nej, okej. Okay. Jag förstår poängen.
Ah.
Gör din research rätt. Om du vill boka bord på en riktigt bra restaurang.
Om du är lite feg.
Åh, gud.
"45 minuter av" är sponsrat av Sundqvist. Sundqvist har massor av välkända varumärken med köksutrustning för både professionella och hemmakockar. Där hittar du bland annat Global, Jaxell, Sassenhaus, Scanpan och Riedel. Den här veckan och fram till den 2 oktober så erbjuder Sundqvist dig som beställer via sundqvist.se 25% rabatt på hela deras sortiment. Du anger koden 45 AV25. Och så får du alltså 25% på hela sortimentet. Sundqvist representerar alltså bland annat Riedel. Riedel har gjort glas i 265 år i år. Och det speciella med Riedel är att deras glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan för att framhäva druvans unika karaktär. För sommelierer och vinkännare världen över är Riedelglasen ett måste. Vi är jätteglada att 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist AB.
Vi har ju varit i Alba, Erik, ja. I Italien, ett vin- och matmecka i Europa. I generationer så har ju maten och vinet varit en del av den här regionen och den genomsyrar allt liv. Det är liksom som en gastronomisk liten pärla som ligger där och bara väntar på att få bli besökt och få leverera. Och vi reste ner och bodde hemma hos själva Federico Ceretto, tredje generationen vinproducent till Ceretto, som är en stor producent i Piemonte. Och familjen äger också den trestjärniga restaurangen Piazza Duomo, den enda trestjärniga restaurangen i Piemonte.
Precis så. Och vi var ju där inte bara, nu åt vi en lång lunch på restaurangen, men den större upplevelsen för mig, det var att få gå omkring i trädgården, Piazza Duomos egen trädgård, och plocka råvaror tillsammans med Enrico Crippa som är köksmästare på Piazza Duomo.
This is a mushroom herbs.
Mushroom herb.
And there is the oyster.
The oyster leaves, yeah.
Pastry pumpkin.
Oh, pastry pumpkin. Like
this is Pinocchio Marino. Mm.
Yeah. Si, fennel.
Wow.
Yeah.
Oh, wow. Mm. It explodes in the mouth. Yes. Wow.
This must be a dream for you, yeah? To be able to harvest like this.
No, I like when is the day off, I come in the morning or in the 6-7 o'clock in the afternoon. I stay, I look, I
make imagine. Plans.
Yeah.
Det här är Erik.
Mm, det här
skulle
är grejen.
Skulle du vilja ha tillgång till?
Ja, tack.
Oh, wow.
And there is a new dish to be introduced because one ingredient of the previous dish is finished. One risotto, one new risotto. And we need to do, to taste it. We already tasted together, but it was a very last minute. And then, but we need to pair which Barolo go well with this new risotto.
Ah.
So today
it's a tough job.
Today you help us with the pairing, and it's unbelievable because he made the risotto.
Ja, vi var alltså där för att prova fram en ny risotto med Barolo till. Och då tänker man verkligen när Federico berättar här att det var liksom en liten ingrediens som saknades till den risotto som de brukar göra.
Mm. One ingredient of the previous dish is finished.
Och då testar man fram en helt ny. För
precis.
Här går alltid kvaliteten främst.
Och många av de rätterna vi åt sen var ju väl beprövade. Risotton var det inte, och om jag ska vara lite kritisk här så var den rätten inte klar, tycker jag.
Nej, jag tålde ju inte ens, men jag var tvungen att smaka en sked, och den smakade nästan risgrynsgröt faktiskt. Och det sa du också, att hemma i Sverige, då känner jag igen de här smakerna, för det äter vi som gröt vid jul. Jag tror inte att den landade jättebra, men vi var där för att vara ärliga.
Ja. Jag hoppas att det uppskattades att jag var det.
Det skulle vara kul att prova den där risotton igen.
Kul att prova när de har fått liksom skruva till det. Vissa rätter tar ju åratal att få till.
När jag pratade med Enrico Crippa så frågade jag vad just det här angående stressen. Snart 10 år med tre stjärnor och lika länge på världens 50 bästa.
Mm.
Vad är mest stressande? Är det behållaren där, de där tre stjärnorna, eller är det ligga på 50 bäst? Och då sa han att det var just 50 bästa som var nästan mer stressande än de tre stjärnorna.
Mm.
Som kock, kan du relatera till det?
Ja, 50 Best, det är ju en annan organisation som bedömer då världens 50 bästa, och det finns olika kategorier. Det finns även Asiens 50 bästa och så vidare och så vidare. Men att ligga på den listan rankas, ska jag säga, det rankas lite högre än Michelin i kockkretsar, i restaurangkretsar.
Alltså det är lite kräddigare.
Ja.
Erik, jag är så hungrig.
Nej, nu igen. Vet du?
Nej.
I min lilla Lacholajban-låda här.
Vad har så du med har
jag, jo, jag har gjort en klassisk rätt från Piemonte. Jag har gjort en vitello tonnato.
Ah, är det från Piemonte?
Ja! Jag ska dressa den här lite grann. Vitello tonnato, det jag pratade om tidigare, att ta reda på hur en rätt ska göras innan man börjar utveckla den. Det är bra. Vitello tonnato, tunt, skivat, kokt kalvkött innan du har. Och sen gör du tonfisksåsen. Men det här ska du blanda och låta stå upp till 5 dagar.
Oj, det tror jag många missar.
Ja, de flesta gör ju kalven och sen så smackar man på med såsen bara.
Men på restaurang då? Jag vet att jag har ju besökt La Ventura där du är ibland, och där gör ni ju en fantastisk vitello tonnato.
Ja.
Görs den på rätt sätt?
Nej.
Va?
Ja, nu släppte vi bomben.
Nej!
Den här har fått vila i 24 timmar.
Vi avrundar lite.
Det går det med.
Det här ska bli så spännande. Jag älskar ju vitello tonnato.
Ja.
Erik har alltså med sig en tallrik med tunt skivad kalv. Och själva tonfiskrämmen är redan på. Men sen har du tagit med dig 3 små olika skålar.
Ja, för jag tänkte att jag vill garnera den här lite igen. Och här kan väl jag få spinna loss då lite med sånt som kanske inte är 100 traditionellt. Kapris brukar man ha, men jag har friterad kapris.
Oh, jag älskar när du friterar saker, Erik.
För att allt friterat är gott.
Ja, så är det bara. Är allt friterat väldigt onyttigt?
Nej.
Bra. Då ställer jag inga mer frågor om det.
Att jag friterar en beror på att jag vill ha lite kontraster i
texturen.
Ja, texturen. Jag vill alltså att maten ska uppföra sig lite annorlunda i munnen, så att man inte känner en och samma konsistens.
Vad är det här för något då? Är det lök? Är det, det är något ljusgrönt?
Det här är blekselleri som jag har snabbt bara blancherat 20 sekunder och sen låtit svalna. Och sen som kronan på verket här, inlagd picklad citron.
Picklad citron, det blir premiär för mig.
Och där tog jag nu bara en skiva, för att den här är väldigt intensiv i smaken.
Och så kommer de här små burkar, flaskorna ut igen.
Ja.
Vad har vi här då?
Nu har jag gjort en liten persiljeolja.
Som du liksom droppar över. Hur gör du den då? Först olivolja?
Olivolja, persilja.
Pressa, liksom, hur har du gjort med persiljan?
Jag har lagt den i oljan och sen hettat upp den till 50 grader. Och sen mixat den och låtit den stå.
Varför måste jag hetta upp den till 50 grader?
För att dra ut smakerna ur persiljan, men inte gå över 50 grader, för då blir den brun. Den är ju fortfarande klorofyllgrön liksom.
Det ser ut som kalamellfärg nästan, men det är ju persilja alltså.
Ja, precis. Nu är jag klar. Nu får du börja.
Nu ska jag få smaka vitello tonnato.
Ja, på klassiskt sätt. Det här receptet har jag utgått ifrån en kvinna som hette Marcella Hassan. Hon gick bort 2013, 89 år gammal.
Oj, vad gott.
Är det bra?
Vilka smaker. Åh, vad gott. Förstår jag också med den friterade kaprisen.
Att du får lite crunch i.
Och det behövs nästan. Men vad gott, vilka lena smaker. Och så sältan från kaprisen också.
Precis. Och sen är det rätt mycket syra, rätt mycket citron i såsen. Och Marcella, hon säger att här här är en av de få gångerna där du i en majonnäs använder en riktigt bra olivolja bara. För hon förespråkar annars att man använder typ en rapsolja och blandar med olivolja när du ska göra en majonnäs. Därför att olivoljan tar gärna över.
Mm. Alltså det här var så gott, Erik. Och det här persiljeoljan gör ju också sitt.
Ja, den ger...
Ihop med tonfissmaken. Ja, vad gott.
Den ger en liten klorofyllig ton till. Vill du prova vin?
Ja, vad dricker man till det här då?
Du ska få prova ett vitt vin gjort på druvan Timorasso. Mm-hmm. Som var nästan utdöd i Piemonte.
Det fanns så få.
Det fanns väldigt, väldigt lite vinranker kvar med Timorasso-druvan. Men så togs den upp.
Och nu får jag ett glas, alltså Timorasso från Piemonte.
Ja, och då får vi se vad du tycker till.
Perfekt.
Funkar bra
det
till, va?
Det funkade jättebra.
För att du har en lite större fyllighet, du har lite fatkaraktär på det här. Och det behövs nästan till det feta i en. Det är ju som en tonfiskmajonnäs kan man säga, som ligger ovanpå.
Fylligt med perfekt syra tycker jag till tonfisken.
Ja, biter igenom citrustonerna i maträtten. "45 minuter AV" är sponsrat av The Wine Agency och Quaffable Wines. Det första vinet vi ska prata om idag är en Borgogno d'Altona Timorasso. Timorasso var länge en nästan utdöd druva, men Borgogno har lyckats odla upp ett område i Piemonte där man gör viner utav den här druvan. Det är en fyllig, härlig druva. Den har inslag utav persika, hagtorn, akaciablommor, honung. Underbar till rätter av mjukt kött eller fisk. Jag kan personligen rekommendera den till en vitello tonnato. Funkar alldeles utmärkt. Det andra vinet vi ska prova är en Vermentino. Den kommer från Ligurien och producenten heter Cantina Lonae. Vinet i sig heter Etichetta Grigia och är då gjort på druvan Vermentino till 100%. Det här är ett elegant vin. Det har frisk syra, det har inslag av äpplen, citrus, örter och mineral. Perfekt som aperitif eller till svala sallader, gärna med skaldjur. Vermentino Etichetta Grigia har artikelnummer 2067 och finns i Systembolagets fasta sortiment. Borgogno d'Altona Timorasso finns i beställningssortimentet och har artikelnummer 73967. Två underbara italienare från The Wine Agency och Quaffable Wines.
Erik, vi har ju också en del av programmet som vi kallar för I köket. Och jag tänkte att vi skulle ha en lite snabb knivskola. För jag är ju på väg att eventuellt flytta igen. Och någonting som jag missade när jag flyttade in i den lägenhet jag bor nu, det är att jag ville inte riktigt lägga jättemycket pengar på knivar först. Jag visste att jag kommer göra det någon gång, men jag behövde knivarna, köpte snabba, ganska billiga knivar nere i mataffären helt enkelt. Mm. Och de var ju jättebra till en början, men sen så tappar de ju.
Ja, såklart.
I skärpa.
Ja. Du behöver egentligen bara två knivar. Du behöver en, det som man kallar för kockkniv, på säg 24 centimeter, någonting sånt där. Men då lägg ner lite pengar för att du får då ett stål som klarar sig så att det håller skärpan längre. Och se till att hålla kniven vass. Med vass menar jag då att du behöver lämna in den för slipning, kanske en gång i halvåret. Men sen måste du ha ett bra bryne hemma så du kan bryna den. Det där, jag brukar säga, det är ungefär som med hårklippning det där. Man behöver gå till frisören och klippa sig rejält några gånger om året, men ibland så kanske du bara behöver kapa topparna.
Och så ska jag tänka med knivslipning alltså, där av liknelsen.
Precis. Okay. Så att du ser till att få en ordentlig genomklippning några gånger om året, och sen så kanske du behöver bara puffa till det lite grann då och då. Och det är det som att du bryner kniven.
Så lägg några hundralappar mer, men få otroligt mycket mer kvalitet alltså.
Verkligen. Och en bra kniv kostar ett par tusen för en kockkniv. Men då kan du tänka att du behöver egentligen bara den kniven. Och sen så tycker jag man ska ha en liten skalkniv också. Det var ju så, i Kina till exempel, där använder man ju bara en bredbladig kniv. Det ser ut som en machete, en huggare liksom. Historien är att för några hundra år sedan, då hade man massor med olika knivar, olika former och sådär, för att klara olika uppgifter. Men sen har man gått tillbaka och nu använder alla bara den kniven. Man använder en kniv. Det tycker jag är kaxigt.
Jag vet precis vilken kniv du pratar om. Jag har fått hålla i den. Jag håller den på omslaget i den här podden.
Just det.
Och jag älskar känslan.
Mm.
Men jag vet inte om jag skulle våga laga mat med den.
Det är en vanlig sak.
Ja, vi har fått massa frågor också och det är vi jätteglada för. Fortsätt gå in på vårt Instagram, Alver Jo Videgard, och ställ frågor till oss på direct message där. Vi har haft stjärntema det här avsnittet och ja, vi har fått många frågor om just det. Från Eva Hallberglund. Jag är intresserad av asiatiska stjärnkrogar. Hon har varit på Paul Bocuse i Frankrike och snart vill hon börja resa igen.
Ja. Är man i Lyon så tycker jag då ska man gå på Bocuse. Är man ute efter asiatiska stjärnkrogar eller bra krogar i Lyon, så finns det en som heter Takao Takano som har två stjärnor. Den tycker jag man kan gå på. Gillar man koreans så finns det en som inte har några stjärnor, som vi sa. Det kan vara väl så gott. Den heter Sinabro. Ligger också i Lyon och jag hoppas att Eva får verkligen ut och resa snart och äta på dessa fantastiska...
åka till Lyon och gå på asiatisk stjärngråd. Lycka till Eva och ha en härlig resa. Hoppas att du kommer iväg. Många undrar vad som krävs för att få en, två respektive tre stjärnor. Alltså kriterierna liksom. Går det att sammanfatta, Erik?
Ja, det gör det. Hur man kommer fram till det är höljt i dunkel. Men det är sagt då att en stjärna, det är en restaurang som är framstående inom sitt gebit, inom sin idé så att säga. Där allting framställs på ett bra sätt och att krogen är väl värd ett besök. Två stjärnor. Man får komma ihåg att Michelin skrevs från början som en reseguide. Alltså man hade med den i bilen för att hitta verkstäder och mackar och så vidare. Så man kunde tanka och sådär. Men där sattes då två stjärnor. Då är restaurangen värd en omväg från den normala rutten.
Jag älskar det uttrycket. Mm.
Värt en omväg. Två stjärnor. Tre stjärnor. Då är det värt en egen resa.
Och det tar många fasta på.
Jajamän.
Linda Hölke skriver så här. Hur mycket tid läggs på att skapa en meny egentligen? Med planering, provlagningar och så vidare. Jag förstår att det krävs mycket tid, men hur mycket?
Mm. För många rätter krävs ibland år av testande fram och tillbaka och förfinande. Säg att du öppnar en ny restaurang. Du gör din meny, det tar mellan 3 och 6 månader skulle jag säga att göra en genomarbetad meny. Men rätterna fortsätter ju leva sitt liv. På Francen till exempel så gör de en, kallar för en French toast med truffel. Ja. Och den tror jag att de har jobbat med om det är 8 år. Oj. Nu, och kanske inte exakt 8 år, men de har hållit på i flera år och förfinat den här rätten. Säg att en grundmeny tar 3 till 6 månader att göra, men den perfekta menyn kanske tar 10 år.
Så lång tid och väldigt mycket arbete.
Oh ja.
Vi får också frågan av Camilla, vilka krogar här i Stockholm som får 5 av 5 från oss?
Ja, vad ska man säga, ingen nämnd och ingen glömd, men om man nämner några i alla fall så får jag nämna Babette, jag får nämna Café Nissa, jag får nämna Sushi Shoe, som ju faktiskt har en stjärna, en japansk stjärnkrog. Jag får nämna Främmat. Nej, men jag nöjer mig med dem. Det finns många, 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 många fler som jag vill nämna. Men om jag tar fyra så tar dem.
Oh ja, det är så svårt. Det händer ju så mycket också på krogscenen i Stockholm hela tiden faktiskt. Men jag måste då få slå ett slag för Lilla Ego. Jag tycker det är en fantastisk liten kvarterskrog på Västmanagatan i Stockholm som Daniel och Tom har gjort ett otroligt jobb med. Mm. Och jag har aldrig blivit besviken när jag har varit där. Nej. Och jag är inte ensam. Det är nästan alltid fullt. Mm. Så Lilla Ego älskar jag. Jag tycker också om restaurang Astoria som är Björn Franzéns andra restaurang just nu. Mm. De har gjort ett otroligt bra jobb med matsalen där och även menyn är helt fantastisk. Mm. Och sen så gillar jag också Babette. De gör nog, utan att ljuga, Stockholms bästa pizza. Och då har jag ändå bara doftat på den.
Ja, du ser. Vad är det med Babette? Alla pratar om Babette. För mig, där sitter det verkligen i väggarna. Det gör det.
Det är en väldigt liten lokal.
Väldigt liten lokal, men det är såsfritt och det är hej och det är bra och det är, nej, toppen. En helhetsupplevelse.
Men rolig fråga, Camilla. Du får gärna ställa den igen, för det där kan ändras också.
Verkligen. Mm.
I nästa avsnitt då ska det handla om säsonger, för allt blir ju ännu bättre när det är i säsong. Och vi åker till Gotland och vi fortsätter vår resa i Italien. Och Erik kommer dela med sig av sin favoritsäsong, sina bästa recept. Och så pratar vi tryffel, för snart är det kanske den bästa säsongen av alla, tryffelsäsong.
Åh, som man längtar efter vintertryffeln. Oj, 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 oj. Och albatryffeln.
Du som älskar tryffelolja.
Nej.
Skoj.
Tryffelolja är som ketchup. Det är liksom nej. Icke tillåtet.
Jag ska släppa ut det nu.
Ja.
Ja.
Bråka inte.
Nej, jag ska inte bråka. Jag bråkar ganska sällan.
Nej, vet du, du bråkar så här lite fint.
Hur bråkar man fint?
Så här ödmjukt bråkar du.
Gud, alltså, jag tänker så här. För de som inte känner, jag måste låta som en så otroligt störig människa.